en podcast från Aftonbladet.
Allt fler svenska barn får antidepressiva läkemedel. Enligt Sveriges Radio Ekots granskning handlade det om 3 gånger fler utskrivningar av recept än för 15 år sedan. Under 2021 fick nästan 33 000 svenska barn ett antidepressivt läkemedel utskrivet. Det visar sig också att skillnaderna i landet är stora och att Gotland sticker ut som den region som skriver ut mest. Det är dessutom 3 gånger vanligare att svenska barn får antidepressiva läkemedel än norska och danska barn, visar forskning från Karolinska institutet. Och just den här skillnaden mellan de 3 länderna ska vi fokusera på i dagens avsnitt. Varför ser det ut som det gör? Vad är det egentligen för tillstånd man behandlar? Och vad tror forskarna om framtiden? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Johan Reutfors. Han är överläkare och docent på Karolinska institutet och även forskare på Centrum för läkemedelsepidemiologi. Han har tillsammans med andra nordiska forskare studerat utskrivningen av preparat till barn och unga i Sverige, Danmark och Norge. Johan Reutfors får börja med att berätta hur de gått tillväga i sin forskning.
Vi har gjort 3 olika studier där vi har jämfört Sverige, Norge och Danmark för användning av psykiatriska läkemedel för barn och unga. Och vi har kollat på om man har 1 uthämtat recept under 1 år. Och det betyder att vi räknar patienten om den har hämtat ut ett recept, oavsett för hur lång tid den receptet var avsett att gälla. Och så har vi gjort det här för Sverige där data är från Socialstyrelsen, och så har vi jämfört med data från motsvarande myndigheter i Norge och Danmark, och det var för 2007 till 2017 när det gäller antidepressiva.
Vad ingår då i den här kategorin med läkemedel, och vad har de för användningsområden, de här specifika som ni har tittat på?
Ja, först och främst var det ju antidepressiva läkemedel. Och de används naturligtvis för depression, men namnet säger ju inte att de även används för andra tillstånd. Som till exempel viktigt att tänka på tvångssyndrom bland annat, som är jätteviktigt att behandla. Och för äldre barn och unga vuxna kan det vara till exempel paniksyndrom. Andra ångesttillstånd, och delvis ibland för sömn och sällsynta fall, till och med för sängvätning och migrän.
Och när resultaten kom in efter ni har haft en forskningsperiod på 10 år, berätta då vad ni reagerade särskilt på.
Vi reagerade på att vi såg så tydliga skillnader, att Sverige återkommande sticker ut med högre användning, och att det här gäller för olika psykiatriska läkemedel. Så för antidepressiva läkemedel så såg vi högst tal i Sverige. Där nådde andelen av barn och unga upp till 1,8% som använde det under 1 år. Och det kan jämföras med Norge och Danmark på cirka 0,8%. Så det var ungefär dubbelt så många i Sverige, i vissa åldersgrupper 3 gånger så många. Och ja, för åldersgruppen 15-19 år så var ju talen högre. Där var det nära 7% av flickor och nära 3% av flickor som hade fått ett antidepressivt läkemedel i Sverige under 1 år. Så det var alltså dubbelt så många flickor som pojkar i den åldersgruppen.
Blev ni förvånade över resultatet, eller hade ni fått indikationer på att det såg ut så här innan ni började er studie?
Ja, men vi visste ju att det pågår en ökning i Sverige med användningen av de här läkemedlen, men vi visste inte att det finns en mycket högre nivå i Sverige jämfört med Norge och Danmark.
Nej, just det. Och som du då sa, alltså 3 gånger vanligare då i vissa fall att svenska barn får de här läkemedlen än norska och danska barn. Och då undrar man ju naturligtvis, betyder det här att svenska barn mår sämre?
Ja, det är såklart en svår fråga som just läkemedelsanvändningen inte riktigt svarar på. Och när man har mätt och gjort andra typer av studier, till exempel med enkäter från våra länder. Då har studier pekat åt lite olika håll, kan man säga. Och samtidigt när det gäller läkemedel så vet vi ju totalt sett inte vad som är den mest lämpliga nivån. Så om vi ligger för lågt eller för högt i förskrivningen av dem i olika länder.
Men vad drar ni för analyser av skillnaderna? För man tänker ju lätt att det här är väldigt negativt, att vi skriver ut så många doser av antidepressiva läkemedel. Men kan det finnas positiva aspekter också? Vi kanske är bättre på att behandla här, vi kanske fångar upp barn på ett annat sätt.
Ja, Socialstyrelsen har ju tagit fram uppgifter om att diagnoser inom ångest och depression har ökat inom samma tidsperiod. Så då kan man ju tänka att det kan vara relaterat till det, självklart. Men frågan är ju ändå om det är en reell ökning av de här tillstånden eller om det kanske tidigare varit ett mörkertal som man nu börjar upptäcka. Sen saknar man ju uppgifter i registren på nationell nivå också från primärvård, det vill säga vårdcentraler och skolhälsovård. Det är mycket svårare att få fram uppgifter om än från specialistvård. Sen har Folkhälsomyndigheten för ett par år sedan pekat på olika möjliga faktorer, som att skolan skulle påverka att den ändras och det sätt som man går i, ja, skolmiljön över tid. Ökning av digitala medier, att det finns en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, men också en medikalisering, att man ser det som en möjlighet att gå till vården när man, mår dåligt. Ja, det här var alltså idéer om vad man bör undersöka vidare, och vi ska försöka göra det genom att jämföra Sverige, Norge och Danmark ytterligare och ta fram mera detaljer ur olika samkörda register där vi kan se på vilka diagnoser som de som har fått de här läkemedlen har, och även sociala faktorer, till exempel hur, ja, men familjens situation.
Ja, det känns ju som väldigt viktig forskning, för det är ju verkligen det man blir nyfiken på när man ser siffrorna. Det är ju inte heller ofarligt att äta medicin. Alltså det är ju förknippat med risker också. Att få ett visst typ av läkemedel kan ju också under lång tid till exempel kan ju innebära risker. Vad tänker man kring det?
Ja, det kan ju vara så att det har diskuterats på lite olika sätt. Ett tag så var det ju mycket fokus på biverkningar, kanske på bekostnad av nytta också, eftersom det är en avvägning mellan risker och nytta. Så jag tror att vi har blivit ganska bra i Sverige på att förklara det här när läkemedlen övervägs. Samtidigt så tror jag alla inom vården önskar att det inte ska vara på bekostnad av psykologiska behandlingar. Och dessutom så ska det ju vara sociala insatser som utbildning, stöd till föräldrar. Men det är klart att om det sker på bekostnad av de faktorerna så är det ju inte bra.
Nej, precis. Sen ser man ju att skillnaderna har ökat över tid, och visst är det så att man även har tagit fram siffror på vad som har hänt efter er forskningstid, alltså de här 10 åren, där man ser att det fortsätter öka användningen av antidepressiva i Sverige för barn.
Ja, det gör det. Och det har Socialstyrelsen också presenterat alldeles nyligen. Så det fortsätter att öka, medan det inte verkar göra det i Norge och Danmark. Så den här skillnaden kvarstår och måste ju naturligtvis analyseras mera.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har ni någon kontakt med de här norska och danska kollegorna kring resultaten? Och i så fall, vad säger ni till varandra om just skillnaderna?
Ja, så att i Danmark så finns det vissa funderingar på om man behandlar för lite. Att kanske Sverige har kommit till en bättre balans. Men det är ju ingen som vet. Det vi vet är att Sverige har många fler barn- och ungdomspsykiatrer. Så per 100 000 barn och unga så är det över 20 i Sverige barn- och ungdomspsykiatrer, medan det är ungefär 10 i Danmark. Och läkemedlen förskrivs ju av sådana specialistläkare i allmänhet.
Just det. Tror du att vi i Sverige har en generell tilltro till mediciner kanske i större utsträckning än i våra grannländer?
Ja, kanske. Men jag tror nog att man generellt försöker att arbeta med den här biopsykosociala modellen. Att det ska finnas både psykologisk och sociala insatser. Och ja, men det kan ju ha att göra med hur man ser på risker och biverkningar och så också. Mm,
precis.
Sen när det gäller sömnläkemedel, där så tror jag vi skulle behöva mer psykologisk behandling. Därför att KBT rekommenderas ju som första handsbehandling. Men där saknas ju till stor del i Sverige ute i psykiatrin psykologer som kan hjälpa till med den typen av behandling.
Så vi har många psykiatrer som kan skriva ut medicin, men vi har inte lika många som kan erbjuda KBT-behandling just kring det här då?
Ja, så har det varit och det håller väl på att ändras sakta, men där skulle man nog kunna öka den insatserna för mera KBT-behandling.
Ja, ni såg här också att ni i er forskning har upptäckt att även sömnmedel och ADHD-mediciner förskrivs oftare till barn och unga i Sverige då, än i Danmark och Sverige. Och där har ni tittat på åren 2010-2020. Kan du berätta hur stora skillnaderna är mellan länderna där?
Ja, just det. Det har vi gjort. Så vi har sett liknande mönster med högre tal för sömnläkemedel och för ADHD-medicin i Sverige jämfört med grannländerna. För sömnmedel bland barn och unga vuxna tittade vi på då. Så hade Sverige den högsta ökningen i användning. Och där var det att det gick från 0,7% till 2,5%. Och då hade Norge att det gick från 1-2% och Danmark 0,5-1,2%. Så vi ger mer i Sverige också.
När det gäller sömnmedel och ADHD-mediciner, ja, det och, följer samma kurva.
Ja, där kan vi se också att det är en bra sak är att det är en minskning av preparat som kan ge beroende, som Imovan och Stilnoct. Det är väldigt bra. Och istället är det en ökning av andra preparat som framförallt melatonin som inte ger beroende.
Just det. Jag är nyfiken på vad du har för personlig reflektion kring resultaten både då vad gäller sömnmedel och ADHD men också kring de antidepressiva läkemedlen. Du jobbar ju även som psykiater själv och då är jag väldigt nyfiken på vad du tänker kring resultaten.
Det är inte roligt att se resultat som skulle kunna illustrera en ökning av psykiska besvär i Sverige mer än i grannländerna. Och samtidigt så är det nog så att det finns både underbehandling och överbehandling, så som det är vid många olika psykologiska och medicinska tillstånd. Och sen ska vi komma ihåg att vi har inte hela bilden, för att vissa har nog bara fått en kortvarig behandling och inte fortsatt med medicinen av olika skäl. Och det vill vi se vidare på också, hur det skiljer sig mellan våra grannländer. Sen ur forskningssynpunkt så skulle det vara värdefullt och viktigt om vi kunde även ha data från vårdcentraler och för psykologiska behandlingar, för att de typer av data, de samlas inte i nationella register på samma sätt. Sen tänker jag att det är värdefullt att jämföra med våra nära grannländer för att förhoppningsvis att vi ska kunna lära oss av varandra.
Att fortsätta bedriva forskning helt enkelt tillsammans med dem.
Ja, absolut.
Och vad har vi för förhoppningar om att de som bestämmer i landet och som bestämmer hur vården ska se ut tar del av de här siffrorna och tar del av den forskningen som ni tar fram?
De förhoppningarna finns. så att det känner de till också. Mm. Och en annan väldigt bra sak är att det pågår ett arbete för att just de här data som jag nämnde ska bli tillgängliga, med att även från vårdcentraler och mediciner även som ges på sjukhus. Så det ser bra ut.
Sist här hörde vi Johan Reutfors, överläkare och docent på Karolinska institutet samt forskare på Centrum för läkemedelsepidemiologi. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.